Blir Magdalena Andersson verkligen ny partiledare för Socialdemokraterna? Och hur påverkar det Vänsterpartiet?
Det ska vi prata om. Men vi ska också prata om att den eviga kampen mellan Norge och Sverige står just nu 1-0. Jag har hittat The Mother of All vallåtar.
Det här är Politiken med Annie Reuterskiöld, Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson.
Torbjörn, du hade ju en text i tidningen i fredags som vanligt var väldigt välskriven. Nej, men du skriver så här: det här är inte över, det har inte ens börjat. Och det handlar ju om Magdalena Andersson och huruvida hon kommer bli nästa partiordförande.
Ja, precis.
Jag läste den som sagt med stor behållning, men undrade ändå lite om du inte har gjort en sån grej där du vill liksom ta den andra sidan lite för att, eftersom alla andra tycker att det är så klart.
Jo, men så är det ju lite.
Ja.
Det har ju ett egenvärde att vara motvalls. Särskilt när saker och ting framstår som så enkla och alla tänker och skriver ungefär likadant. För de allra flesta så är det ju klart att det blir Magdalena Andersson som blir partiordförande för
allra flesta journalister, tänker du, eller?
Ja, och också de allra flesta i partierna, eller i partiet som vi pratar med. Mm. Jag tror att vi delar en upplevelse där. Men det finns ju de som är lite mer skeptiska, och framförallt så var väl min poäng att tittar man på historien så är ju ett partiledarval i Socialdemokraterna en förhandling. Och jag tvivlar på att den förhandlingen är färdig. Där så att säga, det finns olika intressen i den här breda, stora kyrkan, eller vad det var Göran Persson sa. Och de ska få ut sin sak i den här processen. Den kan vara en position som inte behöver vara partiledarpositionen. De vill ha ut innehåll, en inriktning. De vill begränsa en ny partiordförandes mandat. Eller de vill diskutera mandatet. De vill diskutera vad partiet ska vara och sådär.
Mm.
Så egentligen var väl det poängen. Men också en möjlighet att ta fram några motargument som finns men som inte riktigt har kommit fram. Alltså till exempel Magdalena Anderssons position och popularitet i riksdagsgruppen. Och en sak som jag faktiskt inte skrev som jag kommit på i efterhand. Kvinnoargumentet diskuterade vi förra gången. Och det, man kan ju förstå att de vill ha en kvinna som partiledare som också kan bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Eller hur?
Mm, absolut. Mm.
Men idag är ju väljarkåren väldigt könsuppdelad. Alltså existerar det någon blockgräns så är ju den där liksom ett högerblock med SD, KD, Moderaterna, Liberalerna. Och alla de partierna har mansövervikt. Medan partierna på andra sidan den här blockgränsen, om det nu finns, men det ser ut så just nu, de har kvinnliga väljare i övervikt. Så från ett rent väljarperspektiv, valperspektiv, hur får vi flest väljare? Det handlar ju alltid om att dra människor över en blockgräns, hur man vinner makten. Är det då strategiskt klokast om man och alla ens koalitionspartner har kvinnliga partiledare och har kvinnor i övervikt redan? Är det då det smartaste att välja en kvinna till?
Mm. Det beror ju på hur man ser det. För att om man som parti ser det som lite lost cause med de här manliga LO-medlemmarna till exempel.
Ja.
Alltså att man kommer ha väldigt svårt att vinna tillbaka dem. Då kan ju prion ligga på att hålla kvar de LO-kvinnor man har till exempel.
Verkligen.
Men, kan men man du ju tänker ju identitetspolitiskt. Ja,
det här är superidentitetspolitiskt, ja, riktigt.
För
det...
jag tänker att en centralt placerad källa som jag pratade med tryckte just på hennes stora intresse för välfärdsfrågor och att hon alltid driver dem, att de skulle vara centrala för henne. Så kan man också tänka sig att man vinner manliga väljare. Alltså även om det är en traditionellt kvinnofråga om man tittar på väljare. Så om man gör analysen att SD vinner väljare på grund av missnöje, så skulle man ju då kunna tänka sig att man vinner tillbaka väljare om man gör det bättre i välfärden till exempel.
Absolut. Och hela det här argumentet jag drog bygger ju på hypotesen att kvinnor röstar hellre på kvinnor, eller att män, kanske framförallt den hypotesen, att män inte gärna röstar på kvinnor. Och den hypotesen går ju absolut att diskutera. Jag är mer förvånad över att den här aspekten inte alls har tagits upp i argumentation i offentligheten.
Ja, men det här med att det inte är helt friktionsfritt, det får jag ju ändå ge dig. För att det är ju, jag hörde till exempel, vad ska man säga, ett skvaller. Men skvaller kan vara farliga i sådana här partier, det har vi...
Särskilt i partiledarprocesser.
Precis, och då har det varit, enligt den som jag pratade med då, ett rykte inom SSU att Ardalan Shekarabi ska ha börjat formera någon typ av motstånd mot Stefan Löfven om han inte skulle avgå. Mm-hmm. Alltså någon typ av utmanande ansamling för att man inte tyckte då att Stefan Löfven kunde sitta kvar. Det här är ju som sagt helt i princip taget i luften, man får hantera det som det. Men poängen med det här är att sådana rykten nådde då den här personen jag pratade med, och den personen sa att ja, då har det nått Stefan Löfven också, för det är så det funkar. Och det är ju indikationer för en partiordförande när det börjas snackas, oavsett sanningshalten nästan, så är det liksom någonting som vi kan visa på att nu måste man antingen göra någonting väldigt radikalt eller avgå.
Det är också intressant, SSU har ju under minst ett år varit synnerligen kritiska till Stefan Löfven, men aldrig på ett sätt där man har sett att de har haft en kandidat. Så
nej,
i den miljön är de här skvalleruppgifterna intressanta.
Ni lyssnar ju på Politiken, men ett hett tips är att också lyssna på Dagens Story, som är Svenska Dagbladets nyhetspodd. Ett ämne 15 minuter varje vardag.
En rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka. En rätt intensiv vecka.
Du kan ju faktiskt vara Magdalena Anderssons bästa vän just nu.
Möjligen.
Eftersom det inte är strategiskt särskilt bra för henne om det framstår som att allt är klart redan nu.
Nej, det är ju ofta ett dilemma. Samtidigt så kan det vara skönt med att det finns en tydlig successionsordning sen, tänker jag, vartefter. Alltså att hon kanske är den självklara kandidaten. Vi får se. Mm. Alltså hon ska ju först säga vad hon vill.
Ja, det återstår ju att se, även om mycket kanske pekar mot att hon är intresserad. Men jag tänkte, det är roligt att du nämner det här med den här debatten om kön som vi pratade om. Då är det ju så, ja, då skulle hon väljas för att hon är kvinna eller trots att hon är kvinna. Jag tänker att en annan aspekt som inte alls har tagits upp är att hon skulle väljas trots sin kompetens. Det låter kanske lite konstigt, men om man tittar på hur partier fungerar så är det ju ett jäkla rackarspel om platserna i ett parti.
Ja.
Och det här liksom nollsummespelet där någon vinner så måste någon annan förlora, har jag i alla fall många gånger fått förklarat för mig just inifrån Socialdemokraterna men också andra partier, att det kan också vara tvärt emot en konkurrensfördel. Hur säger man det?
Det kan vara dåligt om man kan saker för mycket, om man är kompetent.
Ja, för att man ses som ett hot om de här platserna, topppositionerna i partiet. Så man skulle också kunna säga att hon liksom har kämpat i motvind på grund av sin kompetens, men ändå då hamnat här i toppskiktet. Vad tror du om den?
Ja, men det är en spännande tanke. Tittar man på Magdalena Anderssons karriär så ligger det ju mycket i den. Alltså hon har ju inte framträtt som jag söker folkets förtroende, jag vill bli riksdagsledamot, jag vill skriva debattartiklar och hålla tal och få folkets kärlek. Hon har ju jobbat på inne i korridorerna och så att säga smugit fram till partiledarposten bakvägen på sitt sätt.
Precis, och då är du inne på en...
Där hon inte behövt utgöra ett hot mot de här som söker förtroendeuppdragen.
Exakt. Och då är du också inne på en intressant aspekt av det här. För jag funderade lite på hur det skulle låta om Magdalena Andersson höll ett politiskt brandtal. Kan du tänka dig det?
Ja, jo, men det kan jag. Det tror jag.
Jag tror
det blir väldigt mycket välfärd och de rika ska betala och sådana saker.
För jag tänker att det också kunde bli lite så, ja, men det är väl ändå formulär 1A att skattesänkningar som riktas till hushåll med lägre inkomster snabbt får effekter på konsumtionsefterfrågan. Tycker att ni alla ska läsa Claes Eklund, Vår ekonomi.
Jag tänker att det blir mer sånt. Vi får se.
Jag vet inte.
Vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. Varsågod.
Idag är ju inte Maggie här. Hon har andra arbetsuppgifter. Pratar med massa partiledare.
Ja, just det. I
de här dagarna.
Partiledarintervjuserie.
Men hon nämns ju i den här nya boken som Jonas Sjöstedt och hans pressekreterare Jessica Nord har gett ut. Allt kommer att bli bra. Och det gör du också, Annie.
Ja, det gör jag, precis. Men inte du, va?
Nej, jag nämns inte. Nej, mig ignorerar man. Men vad skriver de om dig?
Jo, men jag nämndes där i en kort passage för att jag gjorde en intervju med Rosanna Dinamarca.
Som Jonas Sjöstedt blev sur på, kan man gissa.
Ja, alltså det var ett väldigt speciellt tillfälle för att... Jag hade en inbokad intervju med henne för att jag liksom tyckte att hon var en intressant nyckelperson i partiet. Och kom till hennes kontor och väntade mig. Det är ganska svårt att intervjua politiker eftersom de bara vill ha ut sitt budskap och aldrig riktigt svar på de frågorna man har med sig. Mm. Sätter mig ner med henne och är alltså darrar i princip i chock när jag går därifrån. Kan inte riktigt tro vad det är hon har sagt. För hon säger saker som att Jonas Sjöstedt är den enda som syns i partiet. Han släpper inte fram några kvinnor. Går in på deras hemsida. Det är bara bilder på Jonas Sjöstedt överallt. Alltså hon var så otroligt öppet kritisk mot partiledaren och mot hela partiledningen. Så att jag borde ju egentligen ha förstått vad som var på väg.
Till saken hör jag att hon var ju ledare för en intern opposition hela tiden. Så uppfattade Jonas Sjöstedt i alla fall. Att hon var den som de som inte hade önskade honom som partiledare, den som de hade tänkt skulle ta över partiet. Och så det var ju en nemesis för Jonas Sjöstedt på sätt och vis.
Och de som var kritiska mot att det var mycket män i toppen och sådär. Ja, och sen bara några... Det som hör till historien är att vi hade någon slags embargo... Eller vi hade inte ett embargo, men jag gjorde den här intervjun. Och sen så hade vi, som det ofta är, att man, ja, den ska gå om 3 dagar i tidningen. I det här mellanrummet så meddelar hon att hon ska sluta.
Nej, vad jobbigt för er alltså.
Ja, det var jobbigt. Och det var typ en söndag tror jag. Och jag bara så här kastade mig på telefonen och bara ut, lägg ut, lägg ut. Vilket då blev inte riktigt som Rosanna Dinamarca hade tänkt. Men för då blev det ju min intervju som en förklaring på allting. För hon hade ju bara liksom sagt att nej, men nu är jag lite trött på det här och jag vill göra annat. Och så kom min intervju där hon var jättekritisk. Så det är det som nämns där i boken, för då blir det jättemycket frågor till Jonas Sjöstedt om hur han sköter partiet, om han till och med kan vara kvar och sådär, med tanke på kritiken.
Det är ju en rätt konstig bok det här.
Där, det är ju det.
Där Jonas Sjöstedt skriver små snuttar i jagform och hans pressekreterare Jessica Nord i någon slags förment objektiv tredje person roll refererar olika händelseförlopp.
Det som blir märkligt är att hon också refererar liksom privata saker mellan, tycker jag, mellan då Jonas Sjöstedt och hans fru och sådär.
Du tycker det vore naturligare eller mer självklart att Jonas Sjöstedt berättade om hur hans relation med sin fru var?
Kanske, kanske. Och du har ju skrivit en recension också, alltså själva kärnproblemet som du tar upp tar ju de andra recensenterna också upp, att just den här kopplingen mellan de här två inte riktigt funkar. Men får vi nämna då ändå att Jessica Nord som har skrivit den här, hon tog det här som ett tecken på att Svenska Dagbladet är en borgerlig tidning, och det där får ju vi på oss rätt ofta, men vi kanske bara då en gång för alla ska understryka att på nyhetsplats så är vi då neutrala.
Det kan vara rimligt. Den har ju fint innehåll, den här boken, på sitt sätt. Jag tycker att en favoritscen är under regeringsbildningskrisen, så beskrivs ju hur Jonas Sjöstedt går in till Andreas Norlén och att de ganska fort vid varje sån här talmansrunda reder ut Vänsterpartiets position i regeringsbildningspusslet och därefter övergår till att diskutera viktigare saker, till exempel Habsburgska dubbelmonarkins sammanbrott och deras olika syn på denna. Det tycker jag är en fin scen. Man ser framför sig där över den här finska pinnarna och kaffet, hur de diskuterar.
Det är överlag starka scener alltså från riksdagen med Jan Björklund som vänder sig om och tycker att han kan ta en kniv från hans rygg om det.
Alltså den historien är ju det är så mycket Jan Björklund. Det är alltså Björklund och Sjöstedt står i kön till riksdagsmatsalen, måste det vara. Sjöstedt hittar inte en kniv. Och Björklund förstår att han inte hittar en kniv, och då vänder Jan Björklund ryggen mot Jonas Sjöstedt och säger: ta en av alla som sitter i min rygg.
Det är så också, it's funny because it's true.
Ja, men right. Verkligen. Men huvudpoängen i boken är ju en sårig, bitter ska man nog inte säga, men besviken, sorgsen relation till Stefan Löfven och Socialdemokraterna. Jonas Sjöstedts nya moderna vänsterparti vill ju få vara med storebror. Och storebror bryr sig inte ett skit om Jonas Sjöstedt. Löfven bara ignorerar honom, lyssnar inte på honom. Alla andra partiledare är ju mer sympatiska i Sjöstedts värld. Ebba Busch är en jättetrevlig person. Ulf Kristersson delar med sig information, raka besked. Honom kan man lita på. Stefan Löfven är en riktig jävla orm. Det är ju det han är. Det är ju liksom budskapet här. Ja, kanske det. Men det räcker ju inte. Och det tänker jag är det Sjöstedt vill ha ut av den här boken.
Och då ska man ändå veta att Sjöstedt internt i Vänsterpartiet ansågs ju, och kanske fortfarande anses, till höger i Vänsterpartiet då.
I frågan om relationen till Socialdemokraterna. Att, du menar att Nooshi Dadgostar är liksom mer hård mot sossarna, kommer vara mer hård mot sossarna.
Ja, men precis. Och gör ju sossarna mycket mer nervösa. Mycket mer nervösa. Än, de kände ju att de visste vad de hade Jonas Sjöstedt på något sätt, och att de visste på något sätt att han inte skulle fucka upp för mycket för sossarna.
Men antag då att Stefan Löfven försvinner, eller det behöver vi inte anta, det är ju fakta. Antag att Magdalena Andersson blir partiordförande. Hur påverkar det den här relationen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, tänker du?
Ja, han har ju sagt i intervjuer, Jonas Sjöstedt, att vi kunde alltid lita på Magdalena Andersson och sådär. Och det blir ju liksom i kontrast till Stefan Löfven på något sätt. Man har ju också hört att personkemin liksom har funkat mellan Magdalena Andersson och Ulla Andersson i förhandlingar och sådär.
Men ja, för det skriver han här på ett tillfälle att det är tyst. Socialdemokraterna säger ingenting, de vägrar kommunicera. Men linan mellan Ulla och Magda är alltid öppen. Där funkade alltid, där flöt alltid information på något sätt.
Precis, så det kan man tänka sig att ha. Och personkemi är ju en viktig del i politiken, alltid. Men det blir, om det blir Magdalena Andersson, så blir det ju mer av samma. Så att de politiska svårigheterna kommer ju finnas kvar. Och jag tror att för Vänsterpartiet, eller alltså svårigheterna kommer bli större för Socialdemokraterna än för Vänsterpartiet. De kör ju på samma strategi som de har gjort hela tiden.
Vänsterpartiet. Mm. Och någonstans krockar det här.
Och den beskriver han ju i boken också, eller hur? Den här med att plocka ner Sverige, alltså plocka tillsammans, att man ska kunna tillsammans med Sverigedemokraterna plocka ner januariavtalet.
Ja, han beskriver ju också en sak som man har hört från Vänsterpartiets verkställande utskott, nämligen insikten från vänster om att ska vi kunna stå emot det de kallar blåbrun koalition, så måste liberaler och vänster samla sig. Alltså en önskan om att, eller en insikt om att så här, Annie Lööfs ekonomiska politik tycker vi är värdelös, men vi måste samarbeta med Annie Lööf. Jag är inte helt säker på att hela Vänsterpartiets verkställande utskott vill det lika intensivt eller drar den slutsatsen lika starkt, att detta är en nödvändighet i vår tid. Så det tänker jag ska bli spännande att se. För en del av vänsterpartisterna så finns ju det där som det större målet. Ja, vi ska visa som man gjorde nu med hyrorna, att vårt ord är viktigt. Men det långsiktiga målet är att vi ska samarbeta eller förhandla med också Centerpartiet.
Ja, och det som vi hade ju en intervju med Nooshi Dadgostar i tidningen idag, som där hon ändå fortsätter på den här linjen att man inte kan räkna med det stöd, såklart, för budgeten. Det vore ju politiskt självmord att göra någonting annat. Men det är ju ändå, jag uppfattar det som att vänsterpartister just nu sitter ganska lugnt i båten. De känner att de har ett ganska bra läge. Och att det är absolut ingen omöjlighet att rösta ner budgeten. Alltså en rödgrön budget. Men där hamnar de ju i ett lite lustigt läge med tanke på Jonas Sjöstedt. För han var ju väldigt hård mot Centerpartiet och Liberalerna när de gjorde precis så. När de hjälpte en rödgrön regering till makten men sen röstade ner den ekonomiska politiken.
När de bröt budgetpraxisen, så att säga.
Så ja, men det har vi ju lärt oss att ingenting gäller ju mer än någon månad nu för tiden.
Och det som gäller är att det kommer bli jobbigt för den nya socialdemokratiska partiledaren.
Precis, det är ju där problemen ligger mer än hos Nooshi Dadgostar.
Grattis Magda.
I play football because I'm the best in playing football. I don't do politics.
Annie, du har ju mentalt rört dig över kölen senaste veckan. För det är ju val 13 september i Norge. Och du har gjort en upptäckt.
Det har
jag. Kan inte du berätta om din skatten du har funnit?
Jag har hittat the mother of all vallåtar, tror jag.
Är det sant?
Ja. Jag sprang på den på Twitter och sen dess är inget sig likt i mitt liv. För jag har också börjat göra mycket research runt den här låten och ser att det är en hel värld bakom.
Öppna upp den för oss, berätta.
Det handlar om Ung Vänstre, och i Norge är allting upp och ner. Så Vänstre är ju ett liberalt parti.
Just det.
Och det här är deras ungdomsförbund.
Ja.
Kan man ju också bara nämna lite att Vänstre är ju då svenska Centerpartiets systerparti.
Just det.
Men de samarbetar med Vänsterpartiet i Norge. Det är bara en liten sån kuriosa. Deras ungdomsförbund har i alla fall då gjort en fantastisk, på ett sätt, vallåt.
Och den här låten heter?
Dig och vare liberal.
Dig och vare liberal. Ja, ja just. Och vad är storheten med den här låten?
Men alltså, vi kan lyssna lite och sen så kan jag fortsätta berätta. Ja, Som du hör så är det ett äkta Martin och Martinus.
Marcus och Martinus.
Marcus och Martinus sound.
Ja, det är det verkligen.
Men det här visar sig vara liksom en hel genre som är då russelåtar, russemusik.
Alltså det är sådana här bussar.
Exakt,
som russebussar. Som de har när de tar studenten.
Som vi alla känner från Skam, just eller hur? Så det här är då den genren. Och så började det lite så här liksom halvtråkigt med att de ska ta Norge in i EU och sådär. Men
the juicy stuff kommer.
The juicy stuff kommer, absolut. De ska stoppa oljekranarna och sådär.
Ja, de gillar inte olja heller, nej. Nej, okej. Ska trygga pils i parken, visa fingrar till monarken. Vi ska stoppa oljekranar, legalisera marijuana,
putta vänster vid roret. Bli med och ta ordet. Ja, du hör ju.
Ja,
det är en catchy refräng. Men det börjar ju då med en, sen kommer, fortsätter det med en väldigt fin refräng. Vill du pilsa i park får du lov. Vill du röka en räv får du lov. Det är ett tillåtande parti.
Röka en räv är röka gräs, antar jag.
Ja, det är ju nästan om de...
onomatopoetiskt.
Exakt. Vill du pilsa i park får du lov. Och sen så fortsätter de ju här då och blir nästan, det är nästan så att jag inte kan, jag kan säga det på norska för det inte, känns inte lika.
Okej, okej. Okay.
De börjar då snacka om Centerpartiet, det är äcken och kul. När jag tänker på Vedum, och det är ju Slagsvold Vedum då som är partiledare. Mm. Slagsvold är också ett ifrågasättningsbart namn kan man tycka. När jag tänker på Vedum vill jag icke pool.
Ja. Nej, jag förstår.
Mm. Och han stinker gris och sådär. Och det har de ju faktiskt fått kritik för.
Så det först är det en bred knarkliberal front och därefter kommer fullständiga förelämpningar av alla andra partier.
Precis så. Centerpartiet är inte något kul när jag tänker på Vedum så vill jag inte. Vem vill ha någon som stinker gris? Nej, ge mig hellre en digg UV-kis. MDG lovar utsläppsstopp men i rögen styre pumpar solja upp. Ape wanket, oljeplattform och sprute av att stoppa rusreform. Ape egentligen jävligt wack. Så också sagt någonting väldigt roligt där offentligt om att så här, man får inte vara så lättkränkt. När har liksom svaret varit på kritiken.
I Sverige har ju aldrig vallåtar fått den där typen av bråk kring sig.
Nej, det är ju svårt att liksom förstå att den här låten har gjorts i samma solsystem som till exempel Sverige jobbar.
Ja, Muffs gamla låt från 2010.
Exakt. Mm.
Ja, det här var ju ett live-klipp vi lyssnar på. Jag vill bara något säga att jag var där när detta historiska hände, att den här låten uruppfördes i Norrköping, tror jag det var.
Of course you were.
Men det här är ju en av de starkaste svenska vallåtarna i mitt tycke.
Där är vi av olika uppfattning.
Också gjorde en fantastisk coverversion av Neo-redaktionen. Alltså på den tiden... borgerliga debattörerna Mattias Svensson, Paulina Neuding och Johan Ingerö tyckte en och samma sak innan flyktingbråk och kulturkrig och Galtan och allt vad det är, så gjorde de ju en akustisk version med fantastiska falsettinslag.
Det låter fint.
Eftersom de blev så irriterade över den här idén att ideologin som de sjunger i den här låten Muff, att vi har en ideologi som går ut på att Sverige är bra när Sverige jobbar. De tyckte nog att det var lite tunn ideologisk tanke, så att säga. Jag tänker att i Sverige så finns det två kategorier av vallåtar. Det finns en som är väldigt explicit, alltså i princip valmanifestord, och rösta på ex-parti.
Det är lite Sverige jobbar ändå.
Den är lite det, ja. Absolut. Det finns väl några rader om Anders Borg. Ja, precis. Alltså, en som jag typiskt tänker på är Roland Utbults låt. Roland Utbult är ju en kristdemokratisk riksdagsledamot och därtill mångårig frikyrkomusiker med en stor karriär bakom sig. Han gjorde en låt till förra valet som hette KD-låten. Och som börjar med orden, vi behöver en ny politik med en hållbar kristen etik.
Vi behöver en ny politik med en hållbar kristen etik. Som grund i vår demokrati, i det samhälle vi lever i.
Alltså 10 sekunder in så vet man vad det är, och det är liksom rösta på Kristdemokraterna. Här får du olika fina catchy kristdemokratiska värdeord liksom.
Men lägg på lite russemusik på den.
Ja, den här var ju i en liksom Thomas Ledin light pryl med ja, men den sortens gitarrer och sådär. Den andra kategorin, det är den som föregick den här Sverige jobbalåten i Moderat, alltså Nya Moderaterna höll ju på extremt mycket med vallåtar. Per Schlingmann hade långa teorier om hur vallåtar skulle vara. Och hans grej byggde ju på att det ska inte vara ett partinamn med, det ska inte finnas ett ord som liksom får en att påminnas om partipolitik, utan att det bara ska vara,
känna
det ska vara en känsla. De gjorde ju, den är ju lite bortglömd. 2006 gjorde de ju den här Tillsammans.
Kom låt oss visa dig, du kan vara trygg. Ta chansen, finn din egen väg.
Är det Carola?
Nej, men det är ju en riktig Carola-pastisch. Och så börjar ändå med, kom låt oss visa dig, du kan vara trygg. Det är ju,
det låter som
vi ska ha ett maktskifte fast liksom omvänt. Det är inte farligt att sluta rösta på Socialdemokraterna. Kom låt oss visa dig, du kan vara trygg. Och sen kommer liksom en refräng med så här, vi tror vi hoppas på framtiden, låt oss göra det igen.
Låt
vi tror vi hoppas på framtiden, låt oss göra det tillsammans. Kom, vi gör det tillsammans, till och med det. Det är otroligt inkluderande. Kom och rösta på Nya Moderaterna, vi är inte farliga.
Men det här, du kan vara trygg, det är otroligt effektivt. Det har jag i min meditationsapp för att man ska kunna somna. You are safe.
Per Schlingmann måste också ha haft den appen. I vilket fall... När de sen ska bli återvalda 2010 så gör de ju den här Jag flyter med Wille Crawford och Mange Schmidt. Och den går ju helt och hållet. Den har heller bara, den har också bara värde och känsloord.
Och är den lite så skön kille?
Ja, det är det ju. Den är inte alls något Carola. Men den går ju bara ut på om det funkar, låt det funka. Rösta inte på något nytt farligt dumt, utan det funkar ju med Fredrik. Välj om honom nu. Men man säger aldrig Fredrik, man säger inte Moderaterna, man säger ingenting som man har politik att göra.
Nu när jag hör den kommer jag ihåg det. Alltså, och frågan blir ju verkligen, varför gör man de här låtarna? Det finns ingenting så okult som en vallåt ändå, eller hur? Alltså, i och för sig har jag nu senaste dygnet gått och sjungit, det är digg att vara liberal, digg.
Men det
är ju catchy.
Ja, det är ju, och det finns ju saker som är catchy. En låt som inte följer den här Schlingmannska... Vi ska vara vaga med att vi är politiker. är ju...
Ni lurar ingen, kan man säga.
Nej, det ligger ju väldigt mycket i det. Den här Carola-pastischen tillsammans, den hade ju verkligen kunnat gå upp på några listor och bli en riktig låt. Men det går ju inte med, det händer ju inte med Moderaterna som avsändare ändå.
Exakt.
En låt som verkligen är tydlig i all sin tafflighet, vill jag på att säga, är ju SSUs låt från förra valet. Den heter väl Starkare tillsammans. Men alla minns den ju för refrängen. Alltså den gamla slagordet. Sverige behöver en socialdemokratisk regering igen. Som jag tror, om jag inte är felunderrättad, myntades eller skapades under Bildt-regeringen. Och sen dess liksom har levt kvar. Och hela den låten är ju en konstig ursäkt för att få skråla just den ramsan på refrängen.
Det, frågan är också om alla liksom, minns den refrängen. Jag tror att det är ganska få.
Här talar jag mest för Maggie, för hon påstår att detta är den liksom bästa vallåten.
Men vad härligt att hon får komma in.
Hon kan få komma in i den. Men alltså det är ju en stark refräng, lyssna.
Men vi har ju ett parti i riksdagen som skiljer ut sig lite grann på ett sätt. Och det är ju Sverigedemokraterna på många sätt. Ja. Men också för att de i ledningen har ju ett eget... Jimmy Åkesson har ett band. Ja. Och jag tror att det finns fler band. Alltså, eller Rickard Jomshoff, är de samma band? Eller?
Nej,
han
nej
är
det är de väl
inte.
Och sen har ju Linus Bylund som har varit in och ut som ledande tjänsteman. Han är ju gammal sångare i något... I ett band som jag tror hette Korpöga. Eller heter. Och då är i den... Kanske inte för alla välkända genren vikingarock. En underkategori i den stora rockkategorin.
Jag kommer inte ihåg den här låten.
Ja, men det här är det spännande tycker jag. Deras låt i förra valrörelsen, Varje liten del utav mig. Den är ju byggd på Schlingmannska principerna. Den handlar inte om Sverigedemokraterna. Den handlar om ett land som har gått förlorat och varje liten del utav mig längtar och saknar efter detta land och tillsammans ska vi återskapa det. Bara känsla, bara värdeord, ingen, inte som i den här SSU-låten, liksom...
ett mer direkt budskap.
Ett mycket mer direkt budskap, välfärd och jobb. Och liksom,
även Sverige jobbar ju.
Och Sverige jobbar ju otroligt mycket så. Men den här är ju, det är ju en emotionell låt på ett annat sätt, Varje liten del utav mig.
Det är
mycket distade gitarrer i de flesta av de här låtarna. Alltså ja. Dålig dist, sån här långt bak i bakgrunden dist.
Alltså jag saknar, det är digg att vara liberal.
Du tycker den ändå slår?
Jag tycker den slår. Jag tycker att vi lyssnar lite till och säger hej då för idag, eller hur?
Absolut. Ta inte det här budskapet som poddens budskap.
Nej, absolut.
Men tänk på att norrmännen är den sista någonting-staten.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Careborg.